Vi vill varna känsliga lyssnare för våldsamt innehåll.
Benvenuto a Mafia Poden.
Denna man sägs ha varit en stor insats till Las Vegas grundbygge, det som kommer att bli ett historiskt, oemotståndligt lekområde för vuxna. Han var även med och grundade lönnmördarorganisationen Murder Inc. som mördat hundratals människor på beställning. Han ansågs vara en stilig man med psykopatiska drag och var en iskall mördare. Han var med och grundade en av världens största organiserade brottssyndikat som världen har skådat. Han hette Bugsy Siegel.
Benjamin Siegelbaum föddes den 28 februari år 1906 i den fattigaste delen av Brooklyn i New York. Hans föräldrar emigrerade till Amerika från dagens Ungern och var judar. Det finns även uppgifter om att han har rötter från Österrike. Han var näst äldst av fem syskon och familjen Siegelbaum var väldigt fattiga och fick kämpa hårt för sin överlevnad. Den fattige Benjamin såg de äldre pojkarna i kvarteret som tjänade pengar på att göra diverse småbrott. Han hade en längtan efter ett bättre liv och gled till slut in i kriminaliteten. Det blev hans sätt att fly från sitt liv. Benjamin lärde sig snabbt hur gatan funkade och dess oskrivna regler. Han var bara 14 år när han hade sitt egna gäng och de begick olika småbrott tillsammans. Men efter ett tag så gick Benjamin över till ett annat gäng som ägnade sig åt beskyddarverksamhet och utpressning. Exempel så fick grönsakshandlare och diverse marknadsstånd utstå utpressningar och blev tvingade genom att de betala $1 i veckan för att inte få sina varor förstörda. Benjamin ändrade sitt efternamn till Siegel och hade bestämt sig för att han ville tjäna större pengar och klättra högre inom den kriminella världen. Detta var under förbudstiden och kriminella slog som sina revir att sälja alkohol på och för att minska på konkurrensen. Detta var en guldtid för dem som lyckades sälja alkohol. Maffian tjänade ofantliga summor pengar under förbudstiden på alkohol och många andra kända rika familjer i USA har grundat sina rikedomar från förbudstiden och sålt sprit. I tonåren träffade Siegel Meyer Lansky som var en ung tanig judisk pojke och de började samarbeta och smed stora planer. Tillsammans så bildade de Bugs and Meyer Mob som mördade på beställning, rånade och höll på med olagliga spelverksamheter och de var extremt våldsamma. De kapade även lastbilar fulla med smuggelsprit som tillhörde deras konkurrenter. Genom ett samarbete med Arnold Rothstein så hade de en affärsrörelse som var otroligt lukrativ. En kväll, som så många andra kvällar, så satt Siegel och Lansky och spelade craps. Då kom en polis fram till dem. Lansky erbjöd polisen en hög insats i spelet och polisen vann $10. Det tackade såklart polisen för. Det var mycket pengar på den tiden. Men när polisen gick så sa han åt dem att de måste lägga ner sitt spelande. Det gjorde Sigel rasande och gick då efter polisen och slog ner honom med blyrör och tog tillbaka pengarna. För att Sigel gillade inte polismannens dubbelmoral. Vid 21 års ålder hade Sigel begått brott såsom narkotikasmuggling, kapningar, misshandel, spritsmuggling och även slavhandel och ett dussin mord. Pengarna flödade. Han köpte sig en lägenhet i Waldorf Astoria och bar flashiga kläder och besökte flitigt New Yorks nattliv och var en karismatisk person med blå ögon och var omtyckt. År 1929 så gifte sig Sigel med Esta som var hans ungdomskärlek. De fick två döttrar, Millicent och Barbara. Samma år deltog Sigel och Lansky på en konferens i Atlantic City som den självaste Lucky Luciano hade arrangerat med Johnny Torrio på Ritz-Carlton Hotel. Där skulle det diskuteras om den organiserade brottslighetens framtid och struktur. Detta var början på Lucky Lucianos reform av maffian, kallad för kommissionen. Redan på tidigt 20-tal hade Sigel och Lucky Luciano träffats. Luciano och Frank Costello, Vito Genovese, Albert Anastasia bildade ett organiserat brottssyndikat som Sigel var med i och ingick i den allra innersta kärnan. Även Meyer Lansky, som var en stor del av hjärnan bakom hela kommissionen för att få judar, italienare och irländare att samarbeta. Sigel hjälpte Lucky Luciano att nå toppen genom att han bland annat hjälpte till att mörda maffiabossen Joe Masseria. Han hade inga problem med att bloda ner sina händer och efter det mordet så kunde Luckys plan ta form. Det internationella brottssyndikatet hade startat igång och Bugsy var en av dem.
Topparna i organisationen började inse att de måste ha en egen styrka och bildade då Murder Inc. I Murder Inc. ingick det cirka 200 professionella lönnmördare som var den delen av organisationen som ansvarade för de iskalla morden som topparna beställde. Eller så hyrde de ut sina lönnmördare. Att vända ryggen till denna organisation och informera myndigheter som polisen kommer garanterat att kosta dig ditt liv. Polisen uppskattade att Murder Inc. ungefär låg bakom cirka 400 till 1000 kontraktsmord mellan åren 1932 och 1940 efter att en avhoppare hade gett information. 1000 mord på 7 år, det blir cirka 2 mord i veckan. Sigel var en iskall psykopat med ett stiligt utseende som lustfyllt mördade människor. Detta beteende tvingade organisationen att skicka iväg Sigel från New York på grund av att han hade samlat på sig alldeles för många fiender och fel uppmärksamhet. De skickade honom till Los Angeles år 1937. De ville in i den illegala spelbranschen. Sigel köpte ett stort hus och ordnade med stora fester där Hollywoodstjärnor satte sin glans. Han var vän med folk som Clark Gable, som ofta kallades för The King of Hollywood. Skådespelerskan Jean Harlow, som var gudmor till Sigels äldsta dotter, Millicent. Han kopplades även ihop med George Raft, som är mest känd för sin roll i originalet av filmen Scarface från år 1932. Även Gary Cooper, Cary Grant, Frank Sinatra och Tony Curtis. Det fanns även en baksida med hans vänskap. Sigel lånade $400,000 av kändisar under sitt första år i Hollywood. Han betalade inte tillbaka de pengarna han hade lånat och han visste mycket väl att ingen skulle våga fråga honom om det. Sigel var en kvinnotjusare som omgavs av älskarinnor. En mycket förmögen kvinna ordnade stora och flådiga tillställningar i Los Angeles där Hollywood-eliten var gäster. En kväll var Sigel på en av dessa kända fester och träffade då festens värdinna, grevinnan Dorothy DeFrasso, och de inledde ett förhållande. Men innan dess hade grevinnan haft en affär med skådespelaren Gary Cooper, som var en stor filmstjärna under Hollywoods guldera. Gary Cooper har en gedigen lista på älskarinnor, romanser och förhållanden. Han har haft ihop det med svenska skådespelerskorna Ingrid Bergman och Anita Ekberg. Han har besökt Stockholm 2 gånger. Han hade även haft ett förhållande med Grace Kelly. Skådespelerskan och sångerskan Marlene Dietrich hyrde grevinnans hus på 1930-talet på North Bedford Drive i Beverly Hills. Huset var inrett av Alice DeWolf, som var en känd inredningsarkitekt. Grevinnan Dorothy DeFrasso hade blåa ögon och svart hår och var mycket förmögen då hon hade ärvt 12 miljoner dollar efter sin far. Det är idag värt över 280 miljoner dollar. Sigel och grevinnan reste tillsammans över hela världen. År 1938 hade de bestämt sig för att åka på en skattjakt. De planerade en expedition till sjöss och Sigel ordnade så att hans väninna, skådespelerskan Jean Harlow, vars styrpappa, hyrde ett skepp till dem vid namn Meta Nelson. Det var en tremastat skepp med ett 20-tal man i besättningen och seglet gick till Cocos Island utanför Costa Ricas kust och paret hade med sig en skattkarta. Det var grevinnan Dorothy DeFrasso som delvis betalade för expeditionen. Men maffiamedlemmar ska även ha investerat i skattjaktsresan som blev ett äventyr. Skatten sägs vara värdefulla ädelstenar såsom rubiner och diamanter och även 2 statyer gjorda av rent guld. En föreställer Maria som håller i Jesus och de är i storlek av en människa. Och skatten har ett värde på mellan 300 till 600 miljoner dollar. Sigel var inte den första att leta efter denna skatt. Det sägs att det har varit över 300 expeditioner som sökt efter skatten. Skeppets kapten hade innan avresan blivit kontaktad av FBI och de hade visat kaptenen en bild på Louis Buchalter som var chef för Murder Inc. och var på rymmen. FBI ville att kaptenen skulle hålla koll efter lönnmördarorganisationens ledare, men det visade sig att han inte var på skeppet under hela expeditionen utan höll sig gömd i New York och blev gripen och åtalad och fick lämna livet genom att han blev dömd till döden och fick möta den på fängelset Sing Sing i den elektriska stolen. När de kom fram till Cocos Island så sprängde de klippor och i marken på sin jakt efter skatten och de hade tillräckligt med dynamit för att kunna spränga hela New York. Hur mycket sprängmedel de än hade, och de hade även en skattkarta, så kom de hem till slut, fast tomhänta. Skatten som de letade efter är ej funnen än idag. ...1939 åkte grevinnan och Siegel till Italien för att presentera en uppfinning som hade förhoppningar att sälja till den italienska diktatorn Benito Mussolini. Grevinnan hade en stor villa som de bodde i under sitt besök i Italien. Villa Madame hette huset och dess ursprungliga utformning beställdes av kardinal Giulio de Medici från den italienska konstnären och arkitekten Raphael år 1518. Kardinal Giulio de Medici blev påve efter sin kusin, så var den dåvarande påven Leo den X. Han hade även utsett Raphael till chefsarkitekt för Peterskyrkan i Vatikanen. År 1520 dog Raphael och villan var ännu inte färdigställd. Det var mycket kvar att göra. Villan bytte ägare flera gånger om tills grevinnan köpte det år 1925 och restaurerade hela villan, där hon hade massa luxuösa fester för sina vänner från Hollywood och Italiens elit. Väl framme i Italien så visar de upp uppfinningen för Italiens utrikesminister, som även var Mussolinis svärson, greven Galeazzo Ciano, som inte alls var nöjd med resultatet av parets demonstration av vad deras vetenskapsman hade skapat, och tackade nej till erbjudandet. Året efter så lyckades grevinnans vetenskapsman att förbättra sitt tidiga sprängämne till en geléaktig form av nitroglycerin som var lättare att transportera än flytande form, och även billigare tillverkning än dynamit. Nitroglycerin är ett väldigt kraftfullt sprängämne som är otroligt lättexplosivt, som gör det väldigt känsligt från att röras, då ämnet kan sprängas väldigt lätt om det hanteras fel eller vid minsta rörelse. Nitroglycerin framställdes av en italienare vid namn Ascanio Sobrero år 1847, som hade väldigt lätt för att sprängas. Så år 1866 kom Alfred Nobel på en säkrare metod att hantera och använda sprängämnet nitroglycerin. Han uppfann då dynamiten, som gjorde nitroglycerinet mer hanterbart och var till för att spränga berg på ett säkrare sätt. Vetenskapsmannen patenterade sitt sprängämne, som var kraftfullare än dynamit, och grevinnan Dorothy de Frasso registreras som ägare av patenten. Under sin Italienresa så träffar de även påven Pius den 12:e, kungen av Grekland och även kungen Victor Emanuel i Rom. Det finns även historia om att grevinnan de Frasso ska ha bjudit in Hermann Göring och Josef Goebbels på middag till hennes romerska villa. Hermann Göring var en tysk politiker och militär. År 1939 utnämnde Hitler Göring till sin ställföreträdare och efterträdare som rikskansler, var även den som grundade den hemliga polisen Gestapo och var den första att inrätta koncentrationsläger. Goebbels var en tysk politiker och iscensatte november år 1938 kristallnatten mot den judiska befolkningen. Denna våldsamma händelse anses av många historiker vara starten för förintelsen. De tyska herrarna var i staden för att träffa Mussolini. Siegel ska ha tyckt att de var så avskyvärda att han ville mörda dem. Men grevinnan ska ha stoppat honom. Och efteråt ska Siegel ha berättat för sina vänner om händelsen och sagt att han borde ha dödat nazityskarna. Senare tog Benito Mussolini över Villa Madame och blev italienska statens ägo och som idag används av italienska utrikesministeriet och är inte öppet för allmänheten då man låter utländska dignitärer att bo i villan under sin vistelse. Dignitär är en person av hög rang. Senare samma år, i november, mördar Siegel och några av hans kumpaner Harry Greenberg, som hade hotats med att bli informatör åt polisen. Men en av Siegels medarbetare erkände mordet på Harry och gick med på att vittna mot Siegel. Så november år 1941 ställs Siegel inför rätta. Rättegången blev uppmärksammad på grund av den förmånsbehandling som Siegel fick i fängelset. Han behövde inte äta fängelsemat eftersom han vägrade. Han fick även dambesök och gå ut att besöka tandläkare. De två huvudvittnena hade blivit mördade och hans kumpan som hade gått bakom ryggen på honom fick inte sitt erkännande godkänt utan det avfärdades. Så ett år efter, 1942, frikände Siegel för brist på bevis. Men under rättegångstiden så hade tidningarna skrivit mycket om Siegel och gav honom även smeknamnet Bugsy. Det var inget smeknamn som Siegel gillade. Han hatade det tydligen. Efter en tid så ville Siegel börja investera i ökenstaden Las Vegas. För där hade hasardspel varit lagligt sedan år 1931 och såg sin chans att tjäna pengar på laglig väg efter att spelförbudet hade hävts och förbudstiden var borta. Det var många som såg möjligheterna och förutsättningarna för denna öken. Men så många andra tyckte det var en katastrofinvestering och ville inte ta sådana risker. Men de skulle bara veta vad Las Vegas skulle komma att bli och inbringa. Turister som strömmade in i miljoner och miljarder av dollar i överflöd. Bugsy och hans tre investeringskumpaner, Mayor Lansky, Gus Greenbaum och Mose Edway, köpte ett hotell som hette El Cortez för $400,000. Det var ett kasinohotell med 59 stycken sovrum. Det var deras första investering i ökenstaden.
William Wilkerson, som var grundaren för Hollywood Reporter, hade ekonomiska problem att finansiera ett nytt hotellkasino i Las Vegas. Hollywood Reporter är en av de två största tidningarna om underhållning i USA. Wilkersons syfte var att bygga ett nytt lyxigt hotell i europeisk stil som skulle ha ett eget kasino inne på hotellet. Skulle även ha en nattklubb, restaurang och även ett spa och en golfbana. Men kostnaderna för Wilkersons projekt skenade iväg. Priserna på byggmaterial sköt i höjden eftersom att andra världskriget pågick. Wilkerson behövde ett par $100,000 till sitt byggprojekt. Då dök Siegel passande upp och erbjöd sig att bli delägare. Siegel köpte 2/3 av byggprojektet och satte igång att bygga det moderna Las Vegas. Men det Wilkerson inte visste var att han hade skakat hand och gjort affärer med en stor gangster från det internationella brottssyndikatet. Siegel och hans medarbetare lade ner mycket tid och pengar på att designa sitt hotellkasino. Han ska designat en flyktväg som bestod av en stege som gick ifrån presidentsviten ner till det underjordiska garaget. Där stod alltid en limousin, redo ifall det skulle uppstå en nödsituation. Flamingo Hotel, som ligger på The Strip, var det första av sitt slag. Siegel fick flera av sina maffiavänner att investera i byggprojektet som var uppe i 4 miljoner dollar. Men bygget gick sakta och han började förlora sitt tålamod. Siegel ska ha berättat för byggherren att han har dödat 16 personer, men att det bara var kriminella personer. Wilkerson fick veta detta och insåg att detta affärspartnerskap kommer nog inte sluta gott. Den officiella invigningen av Flamingo Hotel & Casino skedde den 26 december år 1946. Och några av Siegels kändisvänner från Hollywood kom och försökte locka folk. Men hotellet var långt ifrån färdigt. Gästerna fick bo i rum som inte ens var färdigställda och allt blev en total flopp. Så de stängde hotellet för att göra klart anläggningen. De hade till 1 mars att bli klara till nästa planerad invigning. Men Siegels maktbegär bara stegrades och stegrades och kostnaderna för bygget bara ökade. Han hotade Wilkerson till döds och tog över hela Flamingo. Siegel behövde mer pengar av organisationen och fick det godkänt. Han spenderade hårt och krävde det bästa materialet och det gjorde att kostnaderna skenade iväg. Hans checkar slutade godkännas och klarade inte av att bli klar i tid till denna invigning heller. Men valde ändå att även denna gång hålla invigningen som planerat. Nu hade de även bytt namn till The Fabulous Flamingo och invigningen gick strålande bra. Det nya hotellet blev en succé och de började även gå med vinst efter det. Men byggnotan slutade på över 6 miljoner dollar. Man har alltså pumpat in med 6 miljoner dollar i Flamingo och det är idag över 77 miljoner dollar. Organisationen började att misstänka att Siegel och hans älskarinna Virginia Hill hade stulit flera miljoner dollar av deras investeringar och gav honom en varning. Siegel hade hela tiden massa bortförklaringar och organisationen började på allvar att tala om att mörda honom. Flertalet av bossarna i organisationen ville bli av med Siegel, men Lucky Luciano ville ge honom en chans till. Men han skötte sig inte, utan fortsatte att mörka. Så där rök hans andra chans. Siegel var fortfarande i tron om att han skulle få en chans att kunna tjäna tillbaka organisationens pengar. Och speciellt när Flamingo hade börjat gå med vinst. Siegel hade rätt om ökenstaden, som en del av hans vänner innan hade kallat för en soptipp. På kvällen den 20 juni år 1947 vid ett rosa hus i morisk stil på en Linden Drive i Beverly Hills satt Siegel i en blommig soffa och läste tidningen. Han var hemma hos sin flickvän Virginia Hill. Siegel hade ingen aning om att det låg en skytt utanför, beväpnad med en 30 kaliber militär M1-karbin. Han slappade i soffan och var nöjd för att Flamingo hade börjat att gå med vinst. Draperierna var öppna och det var full insyn. Helt plötsligt så krossades fönsterrutorna av att 9 skott avlossades in i vardagsrummet där Siegel satt. En kula träffade hans högra näsbrygga och passerade hans vänstra ögonhåla som skapade ett enormt tryck så att hans högra öga flög ut och hittades flera meter från kroppen. Siegel träffades av 4 skott, 2 i huvudet och 2 i torson. Passande nog hade Virginia Hill åkt till Paris bara någon dag innan och det öppnade upp för en massa spekulationer om att hon kunde vara inblandad i Siegels död. Bugsy Siegel blev 41 år gammal. Han var en kändisgangster med ett stiligt yttre och var riktigt farlig. Siegel och maffian la mycket ansträngningar och tid på bygget och framförallt pengar för att få fram det Flamingo Hotellen Casino. Den kommande blinkande neonstaden skulle komma att bli det vuxna stora lekplats för spel, och det fick aldrig Siegel uppleva, eller Flamingos stora framgångar. Samma stund som Siegel blev skjuten så gick det in män från maffian på Flamingo och talade om att det är de som har tagit över. Mo Sedway och Gus Greenbaum utsågs till att driva hotellet, och det blev en ren kassako för maffian.
Sex år efter Siegels död, år 1953, så renoverades Flamingo om igen för $1 miljon. Sju år senare, 1960, såldes Flamingo för $10 miljoner. Idag hade det varit värt $88 miljoner och Mary Lansky var den som ordnade affären. År 1967 köpte en affärsman vid namn Kirk Flamingo, men sålde det efter 5 år till Hilton. Hilton Corporation byggde flera utbyggnader till hotellet, och sedan såldes Flamingo år 2005 för $5 miljarder. Idag heter hotellet Flamingo Las Vegas och har 28 våningar och över 3600 rum, och ägs och drivs av Caesar Entertainment Corporation. Det finns ett flertal teorier om vem som dödade Bugsy Siegel. Det finns både osannolika, sannolika och mycket troliga teorier. Men det vet vi ännu inte vad som stämmer, så det stannar på Hollywood kyrkogård där Bugsy ligger begravd.